Ja. Bra. Nej, men då kör vi då.
Ja.
Det är så svårt att bara börja, men vi säger varmt välkomna till Schlagerfesten, din ultimata podcast för Melodifestivalen och Eurovision. Och vi är så glada att få vara tillbaka ännu ett år. Och det är ju faktiskt Anders Ringqvist, min parhäst, bara en och en halv vecka kvar.
Ja, sen drar vi igång på det här cirkusen för i år. Och det är, om jag räknar rätt, är det nionde gången vi gör detta nu.
Ja, det är helt galet. Och vi som gör det här för nionde gången, det är ju första gången då när Eurovision var i Stockholm som vi drog ihop det här. Vi heter Elaine Moe och
Anders Ringqvist.
Ja, som jag precis nämnde. Riktiga schlagerentusiaster. Jag har jobbat inom nöjesjournalistiken och musikindustrin, höll jag på att säga, men just musikjournalistiken. Född med Mello och Eurovision-intresse. Och du, Anders?
Har ju, jag är inte född in i det, men nästan. Jag minns mitt första Eurovision när jag var 6 år gammal. Det var Kikki Danielsson som tävlade med Bra vibrationer från Skandinavium i Göteborg. Och då förstår ni hur gammal jag är. Sen dess har jag ju följt detta maniskt, och det är ju det roligaste och bästa jag vet. Så är det Melodifestivalen och Eurovision Song Contest. Så att nu är det lite grann skit i liksom jul och nyår och så här. Det är nu de riktiga högtiderna drar igång.
Ja, precis. Det här är ju det nya året, så att säga. Nu det börjar. Vi pratar liksom våra liv i Mello-år, inte i något annat.
Nej, precis. Det nya året börjar när Eurovision är slut i maj. Då, det är liksom, det är
exakt. Ja. Så är det ju. Men du, Anders, du har ju också varit live på varenda Eurovision i princip sedan 2006.
Stämmer bra det. Det blev ju inget i Rotterdam. Jag tyckte inte det fanns någon anledning att åka dit och sitta på ett hotellrum. Men bortsett från det har jag varit live sedan 2006 i Aten, och jag har även varit i Riga 2003 och naturligtvis i Stockholm 2000. Så att jag har varit på ganska många Eurovision live, det får man säga.
Ja, det får man verkligen. Så ni hör ju vilka otroliga rävar vi är i det här. Och nu när vi drar igång en ny säsong här nästa vecka, så vill ju vi liksom vagga in er nu i det här med ett litet välkomstavsnitt. Och Anders, eftersom du är den av oss två som brinner kanske lite mer för Eurovision än Mello, så ska du nu guida oss i vad vi har att vänta oss av Eurovision Song Contest 2024.
Ja, det är ju då, den ska ju arrangeras i Malmö, som vi ju vet allihop efter Loreens fantastiska vinst i Liverpool i maj förra året. Och man har kommit en bra bit på väg i organisationen. Jag har hört skvallervägen att man faktiskt till och med ligger före tidsschemat i produktionen. Och det är därför vi till exempel har fått se fantastiska bilder och animationer på hur scenen kommer att se ut. Det kommer att vara en stor 360-graders scen, alltså en scen mitt på golvet med publik runt om hela. Och det här kan ju vara lite problematiskt för en del länder som kanske har haft sina uttagningar på en vanlig scen med en backdrop, alltså med en LED-vägg bakom. Mm. För den kommer ju då att vara väldigt långt bakom
ja, i Malmö.
Den kommer ju vara på ena väggen.
Ja.
Så att det kan väl ställa till med vissa problem kanske. Men den ser otroligt imponerande ut. Och det är samma människor som är involverade i det här som till exempel har gjort ABBA Voyage i London.
Mm-hmm.
Så att det är de bästa människorna vi har i världen på att skapa scener som har fått göra det här i Malmö. Däremot, Elaine, vi har ju fortfarande inte hört någonting om programledare.
Nej, vi fick ett litet tips på våran Instagram, Anders. Jag vet inte om du har läst det, men det kanske inte, eller ja, framförallt så har ju inte lyssnarna läst det. Så jag delar med mig av det här nu, så får vi se vad du säger. Det är Kristoffer, våran följare, som skriver så här. Jag tror att med största sannolikhet kommer Shima Niavarani leda Eurovision. Och här är hans förklaring. För 2000 ledde Kattis Ahlström Guldbaggegalan, och vad gjorde hon sen, Anders?
Jag gissar att hon ledde Eurovision, eller jag vet ju att hon ledde Eurovision. Ja, det
exakt.
Vet jag ju.
Och 2016, ja, då ledde Petra Mede Guldbaggegalan.
Ja, och hon gick ju sedan och fick göra Eurovision igen.
Exakt, och 2013 var det visserligen Babben Larsson, men Petra Mede höll i Guldbaggegalan 2012. Och i år, ja, var det då Shima Niavarani. Så det är ju en kul spaning ändå, tycker jag.
Det får man säga.
Vad tror du om den då?
Alltså jag tror egentligen ingenting, ska jag säga, för att jag hör inget skvaller någonstans.
Nej, inte jag heller, det är helt dött.
Ja, vilket förvånar mig lite. Ska jag gissa något så skulle jag säga Sanna Nilsen. Mm. Och det beror väl på att, ja, men dels vet vi att hon och Edvard af Sillén, som ju, han har ju varit med i podden många gånger, brukar ju vara kommentator och har ju gudskelov tackat ja till att regissera och skriva manus till Eurovision Song Contest även den här gången.
Ja.
De har jobbat ihop länge och mycket, känner varandra väl. Sanna kommer från Skåne, är liksom lokal på det sättet.
Det är ju en fördel, ja.
Känt Eurovision-namn, stor kärlek till tävlingen, kan både sjunga och dansa. Och det här skulle ju också bli en lite annan person än den vi såg i till exempel Allsången. Det här kommer ju vara mycket mer välrepeterat.
Ja.
Sådär. Så att det är väl ett namn jag kan slänga ur mig, men jag har ju ingen som helst grund för det, och det är egentligen inte, vad ska jag säga, det är inte mer grundat än Kima eller egentligen vilket namn som helst.
Nej, jag var ju lite inne på Farah Abadi där. Och så såg jag ju, hon ska ju ha den här allocation drawen.
Just precis.
Och då tänker man ju, ja, det kanske har en poäng. Hon är ju också från Malmö, eller inte från Malmö, nu ska vi inte svära i kyrkan, hon är från Landskrona, men från Skåne. Och ja, jag vet inte, hon gjorde ju succé som programledare för Mello, men visst, internationellt och i tävlingen Eurovision så vet ju kanske ingen riktigt vem Farah är. Men det visste väl ingen riktigt med Petra 2013 heller, tänker jag.
Nej, precis, så att det är ju inte ett argument, utan då är det snarare så här att Farah är ju en SVT-person, det är ju en SVT-profil.
Mm.
Och som jag vet inte har jobbat tidigare med Edvard af Sillén. Och han brukar ju, i synnerhet när han ska göra såna här saker, brukar det ju vara personer som han känner. Som han känner att liksom, man har en gemensam ton och man vet att det han skriver inte låter onaturligt när det kommer ut ur en annan person. Men som sagt, vi har bara gissningar här, jag har inte hört något skvaller alls. Men jag gissar att det här, ja, kanske till och med att det kommer på Allocation Draw. Vi får väl se, för den är ju i nästa vecka.
Mm.
Och vad Allocation Draw är då ska vi väl förklara. Det är alltså, för det första är det rent formella överlämnandet från Liverpool till Malmö som nästa världsstad. Det är en liten liksom, symbol som man lämnar över från Liverpool till Malmö som sätts in i en gigantisk nyckelknippa där alla länder har lämnat sina symboler när de lämnar ifrån sig tävlingen. Så att det kommer en delegation från Liverpool till Malmö och kommer att lämna över den där, så blir det lite formellt och högtidligt. Och sen kommer man ju också då att lotta vilka länder som ska in i respektive semifinal.
Just.
Och man kommer också att lotta vilka utav The Big Five och Sverige då som är direktkvalificerade till finalen, vilken semifinal de ska rösta i, om det är den första eller andra semifinalen.
Just det.
Och EBU har ju talat om att det är 37 länder. Luxemburg har ju tillkommit sedan förra året, men i gengäld så har då Rumänien dragit sig ur. Kanske, för de har fått en liten respit att bestämma sig. Och jag har läst i ett chattforum på nätet, som jag inte vet om det är sant,
nej,
att de ska ha ett styrelsemöte den 25 januari.
Okay.
Det vill säga imorgon, eller ja, beroende på när ni lyssnar på den här podden såklart.
Ja, exakt.
Där man kommer att bestämma definitivt om man ska vara med eller inte. Så att de kommer liksom inglidande kanske eller kanske inte till den här allocation draw. Och i så fall blir det 38 länder då.
Just det. Men jag kanske skulle känna att så här, efter det de presterade förra året och hur de verkar ha behandlat sin artist förra året, så kanske det är lika bra att de står över ett år sådär. Men det finns ju andra länder som det snackas om också kanske borde stå över. En ganska stor grej som vi plockar fram professor Anders att förklara.
Ja, precis. Och jag gissar att du tänker på Israel i det här fallet, som ju i vanlig ordning får man väl säga står i centrum för uppmärksamheten politiskt. Det här var ju ett ämne som debatterades redan sist vi var i Malmö 2013. Vi vet ju att det finns ganska mycket arabstammande personer i Malmö-trakten. Varför Israel så att säga alltid väcker uppmärksamhet, för att uttrycka sig diplomatiskt. Och nu har du då från diverse håll, det har varit ett upprop i Island, det har varit ett upprop från kulturarbetare i Finland, Vänsterpartiet Nooshi Dadgostar har ju varit ute i media i Sverige, Det har varit demonstrationer i Norge mot då att Israel får ställa upp i Eurovision Song Contest med hänvisning till att Ryssland ju inte fick vara med efter invasionen i Ukraina och med tanke då på de stridigheter som just nu pågår i Gaza så menar man då att man borde slänga ut Israel från den här tävlingen också. Värt att notera dock är att det här är en ganska nordlig grej. Jag har inte hört om det här någon annanstans egentligen utanför Norden, utan det är just Sverige, Norge, Finland, Island som det har varit liksom, protester i. Men för att försöka förklara då bakgrunden i alla fall så sakligt som möjligt utan att på något vis ta ställning i själva sakfrågan, så är det ju så här att reglerna för EBU eller från EBU säger att om du är medlemsland i EBU så har du rätt att delta i Eurovision Song Contest. Punkt. Och för att vara medlem i EBU så behöver du framförallt, det viktigaste kriteriet, det är att du har en nyhetstjänst. Och den ska vara fristående och oberoende från staten och regeringen. Det vill säga, som SVT som inte på något vis styrs av vad regeringen tycker eller säger, utan den står fristående och rapporterar. Och det är kravet. Mm. Och då menar man på att det här uppfyller Israel. Israel är medlemmar i EBU, de har en fristående nyhetstjänst som inte står under regeringskontroll. Alltså uppfyller de alla krav för att få vara med i Eurovision. Och jämförelsen med Ryssland, den haltar ju lite i att där var det ju väldigt tydligt att Ryssland då, ett medlemsland, attackerade och anföll ett annat medlemsland med erkända gränser sedan 30 år tillbaka. Och det var liksom väldigt, väldigt ensidigt. Det som dessutom skilde var ju att väldigt, väldigt snabbt, samma dag, kom tydliga indikationer från politiker, både på lokal nivå, landsnivå och på EU-nivå, kraftiga uttalanden om att vi måste ta avstånd från Ryssland, vi behöver så att säga stänga ute Ryssland. Sen tog det några dagar att formalisera det i olika typer av avtal eller uttalanden, men det kom signaler omedelbart. Mm. Och då var det väldigt mycket lättare för EBU att säga att nej, men ni kan inte vara med och tävla. Sen har ju både Belarus, det var ju sedan tidigare, men nu även då Rysslands kanaler, de två tv-stationer som tidigare var medlemmar i EBU, blivit utkastade därför att de uppfyller helt enkelt inte längre kravet på att vara självständig nyhetsförmedlare. Så därför så att säga, att Belarus och Ryssland ska komma tillbaka, vilket vi också då har spekulerat om. Man har till exempel gjort vissa undantag för vissa ryska idrottare nu då i OS i Paris.
Men de får inte tävla under rysk flagg, utan de får...
Nej, precis. Nej. Men det här kommer liksom inte hända förrän de är medlemmar igen i EBU.
Nej.
Det kommer vara långt. Så att, utan att ta ställning i sakfrågan, det är bakgrunden, det är vad som händer. Och för Israel själva så är det naturligtvis väldigt, väldigt viktigt att visa upp sig och visa att vi finns och vi tänker inte liksom vika ner oss för vad de då menar är fientlig propaganda.
Nej.
Men det här ställer ju naturligtvis krav på arrangörerna säkerhetsmässigt. Det kommer att det kommer vara protester i Malmö och jag hoppas att det här inte urartar till våldsamheter.
Nej.
Men jag ska säga att det är en liten knut i magen faktiskt. Jag tycker att det här är lite, lite jobbigt.
Ja, jo, men det är det ju. Det är det absolut. Men nu har vi en förklaring till både EBUs beslut och varför frågan har kommit upp.
Ja, och jag skulle vilja tillägga det också i det här att för att EBU skulle kunna göra någonting eller ens att något av tv-bolagen skulle liksom officiellt kunna protestera mot EBU så krävs det nästan en politisk insats. Alltså att SVT till exempel kan ju inte gå in och ha en egen politisk åsikt.
Nej.
För då faller ju det första kriteriet som jag pratade om.
Ja.
Vilket ju innebär att då måste ju liksom politikerna i så fall fatta ett beslut om att Sverige som land, en del i vår utrikespolitik, är att isolera Israel kulturellt och förmodligen också sportsligt. Just. Det vill säga att vi förbjuder svenskar att delta i kulturellt eller sportsligt utbyte med Israel.
Just.
Det är ju liksom, och det gäller ju även då Finland eller Island. TV-bolagen själva kan inte gå in och ha en utrikespolitisk åsikt som dessutom då står i konflikt med sittande regering i respektive land. Mm. Då har man ju öppnat dörren för något mycket, mycket värre. Mm. Och då som sagt, då faller ju den här första paragrafen, självständig oberoende nyhetsförmedling, om det är så att tv-kanalen i sig ska ha och driva en politisk linje. Så, det hoppas jag bara det jag tänkte säga om Israel. Men det är en soppa. Jag tycker att vi går över och pratar om lite trevligare saker. Vi har ju nämligen fyra klara låtar.
Ja, berätta, vilka kommer till Malmö?
Allra, allra först i den här säsongen blev inte Albanien, konstigt nog.
Nej, eller hur?
De brukar ju alltid vara först. Men i år var det faktiskt Frankrike som lite grann släppte, ja, från klar himmel redan i november. Slimane heter artisten. Låten heter Mon Amour. Och det är ju en smäktande ballad och det är naturligtvis jättesmart på franska. Mon Amour kan ju alla, även de som inte kan franska. Därefter så hade ju då Albanien sin final planenligt kring jul. Och de har ju ett lite lustigt system, för det var ju olika vinnare mellan av festival i Kenges och vem som får gå till Eurovision.
Just.
Vinnaren av festival i Kenges utses av en jury, men den som får tävla i Eurovision utses av tittarna. Och de röstade fram Bessa, som ska sjunga låten, jag ber om ursäkt för mitt uttal, Zemren en Dora.
Ja. Och, sämre än Dora.
Ja, och det var nog den här tävlingen, för Dora är ju den kroatiska uttalningen.
Exakt.
Ja, men den tänker jag inte prata så mycket om idag, för den kommer längre fram.
Ja.
Vi har också fått Tjeckien som hade en final, och den var nog också i december före Albanien, nu när jag tänker på det. Där vann låten Pedestal med artisten Aiko.
Ja, och den vill jag helst inte prata om mer.
Nej, vi kommer ju få prata om den lite grann i maj en stund i alla fall.
Ja.
Ja. Slovenien släppte sin låt bara nu i lördags. Där kände vi till artisten tidigare. Raven heter hon, och hon släppte sin låt Veronica. Det är ett stycke sådär folkloristik, mystiskt. Det handlar tydligen om någon folksägen, om någon häxa som hette Veronica eller någonting. Jag har inte riktigt satt in i detaljerna, men någonting sånt där var det.
Ja.
Och vi har ett antal artister utöver det här som är klara. Jag sa också att vi hade 4,5 låt, och det är för att Österrikes artist Kalén, visste vi, hon ska sjunga låten We Will Rave, som bland annat är skriven av svenska Jimmy Åker Törnfält. Och den läckte ju naturligtvis samma eftermiddag.
Ja.
Eller det tog någon timme, så var den låten ute, så att den är inte officiellt släppt, men den finns om man letar in.
Okay. Yes.
Belgien var väldigt tydliga med att tala om att de kommer att skicka artisten Musti, men den låten kommer inte förrän i mars någon gång. Cilia Capsis skickar låten Liar, den har också läckt. Om man vill
från vilket land?
Från Cypern, förlåt.
Ja.
Och det var inte för att den har läckt, utan det var för att den var med i den grekiska finalen förra året.
Jaha, vad bra. Så kan man göra.
Ja, eller den var i alla fall inskickad då. Den var ju inte offentliggjord, för då hade den inte fått tävla nu.
Nej.
Mycket komplicerat. Georgien kommer att skicka en artist, Nutsa Buzaledze. Grekland kommer att skicka Marina Satti. Nederländerna kommer att skicka Joost Klein.
Just.
Och de här låtarna kommer att fyllas på allt eftersom. Mm. Men lite intressantare kanske är just nu i Norge, vårt kära grannland.
Ja!
Och med sina deltävlingar. Man har gjort 2 deltävlingar av 3. Den tredje är nu på lördag. Sen kommer man ha en final i Trondheim Spektrum. Samma lördag som vi inleder med Melodifestivalen om 2 veckor. Den dagen är det också final i Ukraina.
Ja!
Vidbir, och de är just nu oddsfavoriter att vinna.
Ja.
Och det beror på en låt. Det är lite samma situation som vi hade med Loreen. När den här låten släpptes så blev alla, oj, det här är nog en möjlig vinnare.
Ja.
Om det skulle visa sig att den inte vinner, då kanske Ukraina faller tillbaka lite igen. Men just nu är de det, och det är en låt som heter Teresa e Maria av Aliona och Jerry. Det är en tjejduo som just nu är...
Jag trodde det skulle vara den här Ice Whore-låten, men det var det inte alltså.
Nej, det var det inte. Den är släppt lite vid sidan.
Okej. Ja.
Det händer ju naturligtvis ännu mer saker. Vi har Litauen håller också på. De kommer nu på lördag ha sin tredje deltävling av 5. Luxemburg, som vi pratade om tidigare, kommer ha sin final nu på lördag. Island ska släppa sina låtar. Första helgen när vi då är i Göteborg, förutom Norge och Ukraina, så har även Spanien sin final. Och Malta sin final. Så det är lite av en super Saturday. Det kommer hända massvis här framöver. Och jag har lovat mig själv att eftersom vi är värdland i år, så tänker jag försöka i alla fall varje vecka ha lite mer koll och berätta lite mer om vad som pågår i Eurovision-världen. Men det som ligger som sagt allra, allra närmast nu till hands, det är att nu glömde jag ju, förlåt, Irland.
Ja!
Har ju sin på fredag den 26.
Ja, det var, ja,
så det kommer, de kommer före Luxemburg. Så att, ja. Nej, men det är vad som kommer i den närmsta framtiden här och vad vi liksom redan vet framöver.
Mm. Ja, men det är ju nu det börjar komma. Jag är ju lite nyfiken på Finland. När kommer Finland?
Finlands låtar ligger ute. De släpptes under förra veckan, en om dagen. Så alla de 7 bidragen finns ute att lyssna på. Både på YouTube och på Spotify eller på Yles hemsida. Hur man nu vill. De kommer ha sin final. De har ju bara en final med 7 bidrag. Den 10 februari. Och lite konstigt är det väl. För att det var ju liksom länge det man lite grann såg fram emot mest, hypade mest efter Kärje. Och vi kan väl konstatera att nej, de lyckades nog kanske inte riktigt leva upp till det. Det är fortfarande, tycker jag, en högklassig final. Det finns flera låtar som är bra, men jag har väldigt svårt att tro, utan att ha sett det i alla fall, att någon av de 7 skulle gå och vinna Eurovision eller vara en utmanare till det. Och när jag tittade på oddslistan senast så verkar ju spelarna hålla med mig. Den ligger just nu på, Finland ligger nere på 13:e plats.
Ja, okay.
Och då, ja, saker kan ju ändras när man ser det live, men man ser också att låtarna har inte riktigt fått den skjutsen på strömningstjänsterna som de fick förra året. Det är visserligen en låt som är uppe på andra plats, och en av låtarna lyckades till och med knipa första platsen i Estland på Spotify.
Mm.
Det är en duo där den ena är estländare, så det förklarar väl det då.
Yeah.
Men det är inte riktigt uppe på den nivån från förra året. Det är flera låtar där som utan bekymmer kommer att ta sig till final i Malmö, men jag tror inte att de är med och utmanar om segern. Det tror jag kanske inte.
Nej, för vilka har vi just nu då i topp 3 på oddsen, även om det är väldigt tidigt? Ukraina sa du?
Ukraina är etta, och det är ganska tajt som sagt, det är ingen som har sprungit iväg i odds ännu.
Nej.
Storbritannien är tvåa, och de har ju utsett Olly Alexander.
Ja, men herregud, ja. Oh my goodness.
Skådespelare, kanske lite mindre känd artist får man väl ändå säga.
Fast Years and Years känner väl folk till ändå?
Jag vet inte, det är ganska smal musik ändå, men det är ju, han har ju varit nummer 1 i Storbritannien på albumlistan och även på singellistan, så att det är ju en väldigt stor inhemsk artist i Storbritannien.
Ah.
Och det är ju otroligt härligt att de vågar, att det finns en sån artist som vill och som vågar, men han älskar ju Eurovision själv. Ja. Jag har hört flera intervjuer med honom att han har ju länge velat, men det var först nu som han kände att det passade rätt i tid, som han hade nytt material som han skulle ge ut, och då tyckte han att det här var ett bra tillfälle att liksom promota det.
Ja, det är toppen.
Men låten kommer vid ett senare datum, det har man inte sagt någonting om. På tredje plats, och det är väl bara baserat egentligen på gamla meriter, det är också där Italien, tätt följd av Sverige på 4:e plats.
Amen.
Så att det är, och här har ju ingen hört några låtar. Vi vet vilka artister som är med och tävlar, men ingen har hört låtarna, utan det är nog bara för att vinnaren av Sanremo och vinnaren av Melodifestivalen brukar ju vara i topp 5. Så att
det brukar de ju faktiskt vara.
Ja, med några få undantag så är det så.
Ja.
Men där är vad vi står i alla fall just nu med Eurovision. Så att det allra första som händer, semi-allocation draw, om vi inte räknar då Irlands final.
Det kommer jag sitta bänkad framför.
Ja. Men semifinal allocation draw kommer ju direkt sändas på SVT Play till exempel. Och, så det tycker jag man ska titta på. Det kommer bli lite roligt, tror jag.
Det tror jag. Men nu då, Anders. Nu när vi har avklarat det där som komma skall, så tänker jag att det är läge att blicka tillbaka på det fantastiska år som vi hade förra året, både här i Sverige och i Liverpool. En liten årskrönika av vad vi har hittat på under förra året. Och jag har frågat våra lyssnare på Instagram, och jag frågar dig nu, Anders, samma sak. Vilket är ditt favoritmoment eller ditt favoritminne från podden 2024? 23, jag gick händelserna i förväg.
Ja. Det hände ju mycket, vi hade ju jätteroligt med väldigt många saker, och det är klart att man har många minnen från både turnén och från Liverpool som är härliga, men ska jag prata just om själva podden, så ja, men det måste nog bli, jag minns när vi gjorde avsnittet inför deltävling 4 i Malmö, alltså den där Loreen skulle tävla. Och jag hade precis intervjuat Loreen och fått sitta med det här liksom energiknippet Och vi hade dessutom ganska nyss fått höra låten för första gången på pressuppspelningen.
Ja.
Och jag vet att jag hade någon liten utläggning om att ja, men hon måste ju vara den som vinner deltävlingen och liksom blir uppropad först att gå till final. För annars kommer hon ju inte vinna. Och lite grann, när jag hade den här låga utläggningen så gick det liksom upp för mig mer och mer att hon kanske inte vinner. Och paniken som liksom spred sig i min kropp när jag tänkte på de här tankarna. Det var sån här...
Det var tydligt att det var panik. Ja. Ja, vill du höra hur det lät?
Jättegärna, tack.
Men då antar jag att du är ganska säker på att det är den här låten som kommer att gå först till final.
Ja, alltså det måste vara det, annars får vi sluta med det här. Det kan inte... Nej, men jag är allvarlig, alltså om det här inte går till direkt till final... Utan folk har hittat något annat i den här delen. Då vet inte jag vad folk röstar på längre.
Nej, men det kanske går som tvåa.
Ja, fast det är inte låt. Det är inte artist. Det är inte framträdande. Det är något annat man röstar på.
Mm.
Och då vill inte jag vara med längre. Nej. Som jag är helt allvarlig.
Då blir det ingen podd nästa år, hörni.
Nej, men jag är helt allvarlig i det. Så att den måste göra det. Sen därefter...
Men får den gå som tvåa? Eller du menar om den inte går först?
Nej, den måste gå först.
Ja.
Det finns inga alternativ här.
Nej.
Jag kan inte se något annat.
Nej.
Och det är, så vi sa det med Theos också. Och Marcus Martinez för all del. Men det här tycker jag är ännu större klassiker.
Mm.
Det här tycker jag är liksom det divisionen mellan Loreen och allt annat.
Det var ändå härligt. Men jag tycker hela vårt möte med Loreen var väldigt härligt. Hon tjuv åt ju pyttelite semla. Fast hon var under den här hårdträningen. Kommer jag ihåg också. Det var fint.
Jag har bild på det hon lämnade kvar. Men hon var en kvart sen. Det tycker jag hon var värd, det vill jag säga.
Ja, det gjorde ingen större skillnad, visade ju sig.
Nej. Vad är ditt favoritögonblick om du ska tänka tillbaka?
Ja, men jag tror nog ändå att ett av mina favoritögonblick, det var en otroligt förvirrad stund också då under... vårt onsdagsavsnitt, när Marcus och Martinus fick sina snabbfrågor, ni vet de här härliga, om ditt bidrag var, vad skulle det vara då?
Om den här låten var en frukt eller en grönsak?
Oj. Det är en fråga vi aldrig fått för idag.
Ja, du ser det.
Där ser du. Ja.
Tack.
En grönsak, följer jag. Frukt är ju lite sån, det kan vara lite sött och sånt.
Jo, men kanske
samtidigt surt. Sött. Men grönsak följer som är vuxent.
Okej, rätt.
Ja, grönsak.
Ja, men vilken grönsak?
Enten så är det gulrot eller så är det en broccoli.
Broccoli.
Eller selleri.
Selleri,
ja.
Tror du det?
Ja.
Broccoli, den är ju liksom, den växer ju sig uppöver och
så. Ja, okay, rätt, ja. Broccoli.
Ja, broccoli.
Ja, jag
där
kan
ska
ju...
vi få umgås med i år igen, det ser man fram emot alltså.
Ja, får vi se om den nya låten också är en broccoli då.
Ja, det blir mycket spännande att få veta.
Jag har också ett annat favoritminne som självklart är... när jag adopterade min extra son Theo. Och när mamma sen skanderar fram på efterfesten och skriker, där är hon! Hon som har adopterat min son! Och jag trodde hon var jättearg, Anders. Men det var hon inte, hon var ju glad.
Ja, hon tyckte det var lite skönt snarare.
Ja, hon försökte pracka på mig honom varannan vecka. Och nu jobbar jag ju liksom vägg i vägg med där han bor. Så det börjar bli ruskigt nära att jag måste det på riktigt.
Ja, du får åtminstone gå hem och kolla så att han äter ordentligt. Att han liksom tvättar och såna här saker.
Ja, å andra sidan har ju fyllt 18 nu. Så egentligen behöver varken jag eller Emma ta hand om honom längre.
Nej, det är sant. Och han ska ju inte vara med i Melodifestivalen i år heller. Så att han, jag känner att vi inte har något ansvar för honom just nu. Men han är väldigt välkommen, tillbaka senare. Ja,
100%. Det var också väldigt härligt att få träffa den fantastiska Maria Sur, tycker jag, Anders.
Ja, men det var en härlig tjej. Och henne ska vi också få hänga med i år. Och det ska bli jättespännande att se hur hon ska låta. För hon var ju väldigt tydlig med själv förra året. Att nej, men jag är ju inte egentligen en balladtjej. Men jag kände att den här balladen var viktig att göra först. Men hur låter det nu då? Vad gör hon nu? Det tycker jag ska bli jättespännande. Och nu har jag ju sett i intervjuer och sådär att hon har ju lärt sig mycket, mycket bättre svenska också. Så att vi kommer ju kunna intervjua henne på svenska nu.
Ja.
Sånt är också roligt, såklart.
Mm, det kanske är för att vi hade kurs med henne i schlagersvenska, Anders. Kommer du ihåg det?
Det kommer jag ihåg att vi hade.
Mellosvenska. Okej. Okay.
Tolv poäng går till. Yes, good to know. Tonart... Oj. Tonart shöjning. Tonart... Something.
Something. Very close. Tonart shöjning.
Shöjning.
Which is a key change.
Naken shock. No. Naken shock? Shock?
Someone has very little clothes on them.
Ah.
Are you gonna do this? Are you gonna have a nude shock?
We'll see.
Ooh.
Nu kör vi! Of course I know this. Let's go.
What would that be in Ukraine?
Поїхали.
Поїхали.
Поїхали, так.
Okay, thank you.
Фєдербо.
Half of the audience will have it.
Yeah.
Okay.
For no apparent reason, but it's a Swedish thing.
Direkt till final. Of course, straight to the final.
Very important.
Snabb repris. Hjärt röst. Hjärt is a heart. Röst is a vote. Oh, skiv bulak smogu.
I understand. It sounds so bad.
It's Robert Skowronski. He's got that nickname.
So when you see him in Linköping, you'll go, "Hey,
skivbolagsmogul."
Ah, skivbolagsmogul.
Jag har ett favoritminne här från Anton Frans på våran sociala media, och han säger så här: mitt bästa minne, men det är ju det värsta ändå, är när Elaine tappade rösten.
Ja, det var ju tur att han la till det, för det hade ju varit lite elakt. Det bästa minnet, det var när Elaine var tyst.
Ja, eller hur? Han hävdar här också att han inte har fått något lexikon för tummarna än, som du utlovade när jag satt och gav tummen upp och tummen ner.
Nej, jag ber om ursäkt. Det hände andra saker där i Göteborg kanske, som jag försvann i. Ja. Nej, det minns jag ju naturligtvis. Det var första veckan och du tappade rösten och jag fick sitta och spela in ett helt avsnitt själv. Som sagt, jag är ju van att hålla monologer, men det där var att ta det ett steg för långt.
Det var det verkligen.
Välkomna till ett mycket, mycket speciellt avsnitt av Schlagerfesten. Vi är på plats i Göteborg. Jag som heter Anders och min kompanjon Elaine, som ni ju är van vid att höra göra den här lilla välkomsthälsningen. Men nu är det tyvärr så här att Elaine har råkat tappa rösten, vilket är typiskt ganska dumt om man hade tänkt att göra podcast. Men nu är det som det är, så att ni kommer snällt få liksom leva med mig i det här avsnittet helt och hållet. Naturligtvis med lite intervjuer med artister och sådär också. Och Elaine får liksom, ja, meddela sina åsikter medelst tumme upp och tumme ner istället. Så att välkomna till mitt TED-talk, helt enkelt.
Och bara för att bevisa att Elaine lever och att det är sant det här med rösten. Jag har inte bara blivit osams med Anders, och inte så att vi inte träffas längre, utan jag kan faktiskt inte prata. Så Anders, ta vid, berätta vilka vi är och hur festen var. Vad tar vi med oss för snackisar?
Och efter minnenas allé, Anders, så tänker jag att som avslutning på det här avsnittet, som någonstans är starten och startskottet för 2024, bjuder jag på ett litet collage från året som gått. Schlagersäsongen inleddes som vanligt med att Schlagerfesten diskuterade och analyserade namn som möjligen skulle kunna vara aktuella för tävling.
Victoria Johansson. Sen har vi Marcus Martinus. Theos TikTok-profilen Emil Henron. Smash Into Pieces. Elof och Beni. Maria Sur.
Jag saknar ändå namnet med lite omf sådär.
Jag vet inte, Loreen. Ja, jag har ingen aning.
Nej, men hon är väl ingen tant?
Nej, det är hon inte, men det är ett ordnamn.
Ja, hon är inte ordnamn, definitivt.
Och från att Anders klämde ur sig det namnet och hon också blev bekräftad, så handlade väl allting egentligen bara om Loreen. Men ändå började vi i Göteborg. Och i Göteborg var det Tone Sekelius som öppnade hela Melodifestivalen 2023 med sin Rhythm of My Show. Och redan i vår införintervju hade hon siktet inställt på seger.
Vad hoppas du på att uppnå då, tävlingsmässigt? Det är ju trots allt en tävling det här.
Vinst.
You're in it to win it. Det gillar vi.
Ja, det jag insåg förra året att det är många som inte är det, och det tycker jag är skittråkigt. Mm. Jag tycker att är man med i, speciellt liksom i en musiktävling där alltså, det handlar, alltså där vinsten är att vi ska åka vidare och representera vårt land i en ännu större musiktävling, then why the fuck är du inte med för att vinna? Jag tycker inte det är en, jag vet att det är väldigt icke-jante, men ja, man är med för att vinna och tycker att man ska vara.
Och hon tog sig ju som bekant direkt till final. Lolo Lamotte, jag hade behövt sina barns röster.
I vykortet så berättar du att dina barn inte har dig som favorit.
Nej.
Vilka har de som favorit den här veckan?
Denna veckan så är det nog Eva och Eva.
Har du,
Elov och Benny.
De kommer hit, gissar jag?
Yes, definitivt.
Så du kommer att ordna ditt fan meet and greet och foton och sådär åt barnen såklart?
Absolut.
Men barnen kommer naturligtvis också att rösta på dig?
Ja.
För tyvärr slutade Lollo på en snörplig sjätte plats med sin Inga sorger. Rayan, debutanten som bara 16 år gammal, ställde sig på scenen. Han var haunted och hamnade med samma poäng som Lollo Lamotte på en femte plats, tack vare fler röster från tittarna. Elov och Beni och deras Raggen går var näst ut i Göteborg. Den körde iväg med sin korvkiosk till Övik och Andra chansen. Så gjorde också Viktor Krone och hans Diamonds. Eva Rydberg och Eva Ros visade på något sätt ändå att gammal var äldst, trots att de hamnade på sista plats i delfinalen med sin Länge leve livet. Jon Henrik Fjällgren äntrade sen Melodifestivalens scen igen. Den här gången inte på egen hand, utan med DJ'n Ark North och stjärnskottet Adam Woods. Ja, det visade sig att han var det i alla fall. Debuten gick toppen. Where You Are Savachan seglade till final, och med det så gick Jon Henrik Fjällgren till final för fjärde gången i rad och tangerade därmed rekordet. Låtskrivaren Dino Medanocic gick direkt till final med sitt sjunde bidrag i rad och utökade sitt eget gällande rekord. Jon Henrik Fjällgren, Ark North och Adam Woods låt, ja, den slog också rekord i att ha flest låtskrivare någonsin på en mellolåt. Sen tog vi vårt pick och pack och drog till Linköping för deltävling 2. Här fick vi stifta bekantskap med Victoria som var tillbaka i tävlingen, men som lite snopet hamnade utanför kvalificering. All My Life, Where Have You Been hamnade på en femte plats. Hur snygg hennes outfit än var. Eden gjorde entré i Melodifestivalen och gav oss den mysiga Comfortable. Uje Brandelius rörde runt i grytan ordentligt när han skärmade de allra flesta med just sin gryta. Tyvärr höll inte rösten hela vägen. Men några som var på väg och skrällde sig direkt till final, det var Panetos med On My Way. Tennessee Tears gav lite countryflärd åt den här tävlingen och bjöd på Now I Know, och den tog sig hela vägen till Övik. Maria Sur träffade ju jag och Anders inför den här deltävlingen, och hon var, som bekant, allt annat än sur.
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 More stronger than sur. I know what it means on Swedish, sur.
I think it's a bit unfair because she's actually very, very happy.
Yes, she's not sur at all.
No,
not she should be Maria glad.
Maria glad, yes.
Maria glad. Melodi nummer 6, Maria Glad.
Exactly.
Never Give Up skrällde sig först av alla bidrag direkt till den stora finalen. I och med avancemanget av Never Give Up med Maria Sur så blev ukrainska Maria Sur det tredje bidraget med enbart utländska tävlingsartister att gå direkt till final från en deltävling, efter Sanne Salomonsen och Swingfly. Linköpingssonen och numera min extrason Theos fick däremot se sig slagen av Panetos och gå omvägen via semifinalen i Övik.
Alltså jag tyckte det var väldigt mäktigt och liksom så här, se massa som hade liksom skyltar och som höll på mig. Jag blev väldigt glad över det och fick en liten extra energiboost liksom också på scen. Men det blev väldigt känslosamt också och jag blev väldigt rörd.
Mer av dig, skriven bland annat av Axel Skyldström, kom bara på en tredje plats.
Från Linköping till Lidköping. Och det här, mina vänner, var en spännande deltävling. Genom kanadensiska Laurel och norska Marcus och Martinus var detta den första Melodifestivalkvällen sedan deltävling 2 2005, där mer än ett bidrag framfördes av en helt utländsk akt. Vidare framfördes 5 av de 7 bidragen av Melodifestivaldebuterande artister, vilket då var den högsta andelen på över 5 år sedan deltävling 2 2018. Vad hade jag gjort utan Melopedias alla fantastiska fakta? Vi började med Paul Ray och Royals, skriven ju bland annat av vår slagerfestfavorit Liamo. Dino Medanocic fanns också med på upphovet. Och tack vare att Paul Ray's Royals gick direkt till final så gick Dino Medanocic med sitt 8:e bidrag i rad direkt till final och utökade därmed sitt gällande rekord. Casanovas sen bjöd på dansband och det hade vi längtat efter. Även om Så kommer känslorna tillbaks tog oss till både Linda Bengtzing och Cella Vi. Sen var det dags för slagerfestfavoriten Melanie Webe som äntligen fick ta steget ut från kulissen och ut på scenen själv. Och som hon gjorde det, for the show med sin sylin.
En grej på scen som jag är jättetaggad av att själv se hur det kommer bli. Så att jag känner att det kommer bli någonting eget. Och det är det jag, på första mötet så sa jag det, att jag vill bara att vi ska känna att det är någonting. Att vi alla känner så här, yeah, när vi ser det här numret och bara... Att vi har gjort det från hjärtat. Så lite rekvisita i alla fall. Ja, men oj, det kanske inte får säga. Jo.
Nordman släppte alla sorgen när de gjorde comeback. Sist slog de ut Carola. Den här gången slog de ut Laurel, Ida, Lova och Casanovas. Med sina läskiga fåglar.
För i början så är den här korpen jättestor och bara sitter där och stirrar på en.
Ja.
Och jag kände att min tanke var... Jag vill ha tillbaka Annas hästar. De var mycket trevligare på skärmen än den här korpen. Den är läskig.
Men tyckte du att den stora korpen var läskigare än de här jättestora molnet av fåglar som kommer och flyger rakt ur tv-rutan?
Nej.
För det är så här,
det tycker jag inte. Jag tycker det är också väldigt obehagligt.
För att den stora korpen är så här, den är så stor så den kan jag inte riktigt ta på allvar. Den är ju liksom flera meter stor.
Nej, men det sitter ju där och stirrar på dig.
Jo, men den är fortfarande tre Nordman hög.
Ja.
Laurels Sober fick ju lite uppmärksamhet redan innan deltävlingen tack vare texten som behövde skrivas om eftersom den innehöll omnämnande av ett varumärke. Men förutom det så handlade den ju faktiskt rent ut sagt om knark. Ida Lova lät hela stan se på när hon debuterade i Melodifestivalen. Från och med nu är hon en artist och en känd tjej helt på egen hand utan mamma Kristin Meltzer som dessutom fick sig hålla sig hemma och borta från efterfesten.
Det här är det roligaste jag har gjort. Det är bara så himla himla kul. Jag vet inte. Jag är bara så glad.
Norska tvillingduon Marcus och Martinus. Ja, det var många som hade längtat. De ställde sig på scenen med Air i Lidköping.
Är ni pigga?
Ja.
Ja, härligt. Pigga. Ni är inte morgontrötta?
Nej.
Är ni aldrig det?
Jo.
Men inte den här veckan?
Inte denna veckan, nu är det mellovecka. Ja. Så då borde man vara pigg var eneste morgon.
Direkt till final sjöng de sig med sin Air. Och i och med att Air med Marcus och Martinus gick vidare så blev det 4:e bidraget med enbart utländska tävlingsartister att gå direkt till final från en deltävling. Efter Maria Su, veckan innan, Sanne Salomonsen 2005 och Swingfly 2011. Marcus och Martinus blev dessutom det första sådana bidraget med artister som aldrig har varit bosatta i Sverige. Återigen, tack Melopedia! Och så landade vi då äntligen i Malmö för deltävling 4. Den 25 februari 2023 var det dags. Kiana med Where Did You Go? Denna debutant dansade sig bokstavligt talat till semifinal i Örnsköldsvik och vi på slagerfesten hade hittat en ny slagerfestfavorit.
Jag vet faktiskt inte, jag har inte riktigt tänkt på det. Jag försöker inte tänka så himla så här på det sättet.
Jag bara, vad är det du inte kan? Men vad har ni kvar att jobba på tills imorgon, eller känns det som allt sitter?
Alltså just nu så jag var ju väldigt övertaggad, men det var bara för att jag blev så glad av att se liksom hela publiken. Men jag tror definitivt, det är så skönt med repen nu att imorgon kommer det vara mycket mer avslappnat och avskalat. Och då tror jag att jag kommer kunna vara lite mer lugn med mig själv.
Mer avskalat under sändning.
Alltså avskalat och avskalat, men mer lite i mig själv typ.
Signe och Gördis, Gullan Bornemarks barnbarn, bjöd oss på sin Edelweiss, en av Anders absoluta favoritlåtar från året. Tjejernas karisma kanske hade lite mer att önska dock. Smash Into Pieces kraschade sig in i tävlingen. Six Feet Under tog sig direkt till final och blev därmed det första band att ta sig till final i Melodifestivalen sedan Rolands 2018. Dessutom blev de den första rockakten i finalen sedan Yohio 2014 och det första rockbandet i finalen sedan Dead by April 2012. Mariette gjorde återigen entré i Melodifestivalen, den här gången med anthemliknande One Day. Det tog henne hela vägen till Övik. Emil Henron skulle bjuda på årets schlagerdänga. Hans mera, mera, mera om rosa champagne och glittriga nätter gick dock inte hem hos tittarna. Axel Schylström firade sina 30 år på jorden under deltävling 4. I sin fantastiska kostym sjöng han Gorgeous och missade precis en semifinalplats med en poäng.
Killen som vi firade 30-årsdag med idag, ja, vi fyllde tyvärr inte 30 utan han.
Nej, precis. Vi kände oss snarare 30 år äldre efter gårdagskvällen. Men Axel Schylström fyller 30 idag på fredag, så då fick han en liten tårta och lite ballonger utav oss.
Ja, det fick han.
Det vet vi att vi inte var ensam om. Vi fick fler tårtor backstage. Jag var lite orolig hur han skulle komma i sin kostym när det var dags för tävling.
Exakt. Så han kanske väntar med tårtorna i en kyl tills imorgonkväll.
Ja, får hoppas på att, eller att han i alla fall delar med sig. Man måste ju inte äta 2, 3, 4 tårtor själv.
Nej, det måste vara.
Hans kläder är ju ganska häftiga faktiskt. Jag tycker att jag är inte helt övertygad.
Du kallade dem för konståkningskläder.
Ja, och det är det ju. Men med det sagt så jag tycker att det är jättehärligt att man i en ballad inte som kille behöver ha svart kostym.
Eller
utan
hur?
Att man har gått åt ett annat håll.
Ja.
Och jag tycker att det är roligt att den här, för den här har ju liksom genomskinliga detaljer.
Ja, den är
och det tycker jag är häftigt. Sen är jag inte övertygad om jag tycker att det egentligen är snyggt, men häftigt skriver jag under på.
Ja, häftigt skriver du under på. Ja, den är skitcool. Ja. Men ja, snygg. Mm. Det är en diskussion.
Ja, men det spelar egentligen inte så stor roll heller. Det sticker ut och jag tycker att det är men häftigt.
Nej, men, och det klär ju Axel.
Absolut så.
Sen handlade allt om Loreen och tattoo. Det fanns väl inga tvivel efter att ha sett det här. Men framträdandet började skakigt då en person ur publiken tog sig upp på scenen varpå framträdandet fick avbrytas och spelat om. Ett bidrag hade aldrig tidigare sjungits om i Melodifestivalen av den anledningen och detta var första gången i tävlingens historia som ett bidrag avbröts under pågående framförande. Låtskrivaren Jimmy Joker Törnfeldt hade varit med och skrivit bidragen som slutade på de 3 första platserna i deltävlingen och därmed hade han kvalificerat sig med 5 bidrag till finalen, vilket var nytt rekord. Och efter att vi hade sett Loreen och hennes tattoo och den hade tagit sig direkt till final allra först, så var det väl egentligen ingen tävling längre.
Jag vill väl ändå säga att Loreen är en världsstjärna, så hon kan ju faktiskt svara sig själv.
Hello!
Nu fyller jag ditt ego.
Etta i 21 länder, jo det är inte alla artister som gör det.
Do you know how important person I am?
Ja.
Men trots det tog vi ju en tur till Övik. Att åka till Övik för en semifinal och se bidrag vi redan hade sett som vi visste inte skulle vinna, det kändes väl kanske inte jättepeppigt. Men dit åkte vi för min son var ju med och tävlade och jag skulle ju få vara med på TV med Fouad. Dessutom fick jag ju bli en TikTok-meme eftersom att jag röstade med hjärtat och det tyckte Fouad inte att man skulle göra.
Jag gick lite kanske med på hjärta.
Åh, det är det man ska.
Nej, det ska man inte göra.
Men till det viktiga då, resultatet. Theos gick till finalen.
Hej, grattis.
Tack så jättemycket.
Hur känns det?
Jättebra. Jag är jätteglad. Ja, men jag är superglad och jättetacksam och allt. Massa känslor. Men jag är bara glad att du var på final. Skitkul.
Grattis.
Tack, tack.
Finns det pengar till mer pyro?
Självklart.
Oj,
så gjorde också Mariette Nordman och Kiana.
Lite mållös. De håller på med te och pyro här. Kommer du skaffa din pyro nu till finalen?
Oj, det vet jag inte. Jag har inte tänkt på det. Jag får se vad som händer.
Vilken härlig ljud där.
Vad ska bli roligast med finalen? Att stå på Friends Arena eller att du ska få hänga med Marcus och Martinus?
Kan man säga båda? Alltså det är båda är så... Ja, nej, båda två.
Känns det lite orealistiskt?
Ja, speciellt att jag ska få stå på scenen. Men jag tror min första konsert jag var på var i Friends. Och nu ska jag få stå på scenen, vilket är galet.
Vilken konsert var det?
Ariana Grande's Dangerous Woman Tour. Mm. 9-åriga jag skriker numera av att jag ska få stå där själv.
Gud vad häftigt. Stort lycka till. Vi
tack så jättemycket.
Och häng med nu, för nu blir det mycket spännande Melopedia-fakta här igen. Gianas finalavancemang betyder att låtskrivaren Jimmy Joker Törnfeldt gick till final med alla 6 bidrag han tävlade med 2023. Att han kvalat in med 6 bidrag till festivalen var redan tangerat rekord. Nu slog han alltså också rekord från den låtskrivare som kvalat in med flest bidrag till en och samma final och den som gått till final med flest bidrag under ett år utan att missa finalen med något av sina bidrag. Dessutom betyder resultatet att han sedan deltävling 4 2022 hade gått till final med 8 bidrag i rad, vilket var tangerat rekord. Huh, tuta på det va! 17-årige Tios gick till final för andra året i rad och blev den yngsta i den moderna Melodifestivalen som tävlat i finalen 2 gånger. Anna Bok var 1987 den enda som tävlat i finalen en andra gång vid yngre ålder. Mariette, hon gick till final för 5:e gången, vilket innebar att hon nådde upp till en delad andra plats på listan över flest finalplatser i den moderna Melodifestivalen. Och Nordmans finalplats betydde att finalen för första gången på 15 år innehöll mer än en duo, eftersom också Marcus och Martinus hade kvalat in till finalen. De båda tidigare tillfällena i den moderna Melodifestivalen då finalen innehållit mer än en duo var 2008 och 2005, vilket är identiskt med de båda tidigare tillfällen då Nordman medverkat i finalen. Sug på den! Tack så mycket Gustav Dalander och Melopedia för er fantastiska, härliga fakta. Och vi är, ja, vi är trötta.
Vi är lite trötta nu när vi ger oss in i den allra sista veckan av det här maratonet. Men nu är det dags. Det är den 63:e upplagan av Melodifestivalen som ska avgöras.
Och så var det dags för final i Friends Arena utanför Stockholm den 11 mars 2023. Det borde inte ha varit spännande, för det borde inte ha varit en tävling längre. Men så mycket stod på spel om inte Loreen och hennes tattoo skulle vinna. Först ut klev Jon Henrik Fjällgren, Ark North och Adam Woods. Efter sig hade de Tone Sekelius, Mariette, Marcus och Martinus, Panetos, Maria Sur, Smash Into Pieces, Kiana, Nordman, Loreen, Theos och Paul Ray allra sist.
Jag vill inte tänka tanken att någon annan ska vinna. Och vi har ändå fått alla svar.
Möjligen kan få.
Ja, precis, av det som är offentligt. Vi såg ju inte, vi har inte sett röstningssiffrorna.
Nej.
Från Malmö. Men hon vann där. Hon vann publikundersökningen där. Hon har ju gått som tåget på Spotify. Det har aldrig hänt. Vi hittar den direkt i deltävlingen och den liksom sprids helt organiskt. Utan någon som helst PR, utan någon som helst spridning. Mm. Så bara hittar folk den här och tar den upp på listorna.
Jag säger som Ola. Unstoppable.
Natalie keeps coming back, trodde jag du skulle säga.
Vad har du med saker att göra?
Nej, fast vad roligare. Säg som Ola. Natalie keeps coming back.
Loreen blev den första artist att vinna den moderna Melodifestivalen en andra gång. Vid 39 års ålder blev hon också den äldsta artist att vinna sen Carola 2006. Och med sina 6 låtskrivare blev Tattoo den vinnarlåt som skrivits av flest personer. För andra gången någonsin och samtidigt andra året i rad hade vinnarlåten dessutom mer än en kvinnlig låtskrivare, eftersom både Cassiopeia och Loreen också hade varit med och skrivit bidraget. Och resten är historia. Vi vet alla hur det gick sen i Liverpool.
243 points! Ja!
Otroligt.
Och herregud, 583 poäng är totalen. Loreen har vunnit
Eurovision Song Contest 2023. Och som hon gjorde det också, vilket framträdande.
Och nu är det alltså dags för ännu en säsong av Schlagerfesten och Melodifestivalen. Med start där vi kommer att sluta i Malmö.
Är du redo nu, Anders?
Ja, jag har åtminstone tagit fram väskan. Den är inte packad ännu, men den är framme.
Det är faktiskt dags att packa den nu, men kanske inte riktigt än.
Vi får ju se hur det här utvecklar sig lite grann under veckorna, men vi tänker ju att vi kommer att göra precis som vi har gjort tidigare år. Det vill, eller de senaste åren i alla fall. Det vill säga, vi kommer ju få höra veckans bidrag under tisdagen. Mm. Och när vi har gjort det, då spelar vi in ett avsnitt och då kommer vi att ha med en liten intervju med en eller två av artisterna den här veckan också. Och lite införsnack och sådär på onsdag som det avsnittet släpps. Sen kommer vi att anlända lite olika tider till de olika städerna. Men det kommer en rapport efter genrepet på fredag kväll. Och det kommer då som vanligt ut sen fredag kväll eller möjligen tidigt lördag morgon. Och sen avslutar vi veckan med en liten recap på vad som hände och vad som inte hände och varför det hände.
På efterfesten.
Ja, precis. Ja, där också. Och så på söndagen. Däremellan så håller vi lite uppdaterade på Instagram. Där heter vi också Schlagerfesten. Det kommer lite låtbetyg under repetitionerna på fredagen. Och lite såna här saker som kommer under veckan såklart. Så att där får man ju också hålla kollen.
Exakt.
Då tror jag att man har all koll man behöver inför liksom själva sändningen klockan 8 på lördagskvällarna.
Verkligen, och det ska bli så roligt att komma iväg igen på den här turnén, Anders. Jag ser så mycket fram emot det. Och jag tappade helt tråden vad det var jag skulle lägga till här. Så det kanske är dags att bara avsluta och säga tack för att ni är med. Hoppas att ni är med på den här resan också.